Det här är ingen vanlig rekryteringsannons, för vi söker inga vanliga människor. Vi söker dig som vill vinna, ta ansvar, vara bättre än igår och göra skillnad. Hur bra är du? Hur bra är vi? Passar vi för varandra? Sök din utmaning hos ett av världens ledande säkerhetsföretag på verisure.se/jobb.
Då ska jag berätta för er att vi den här veckan är sponsrade av Swedbank Rivstart, som är då en kampanj som går ut på att främja företagandet i Sverige. Sen 1990 har 4 av 5 nya jobb kommit till i småföretag. Nytänkande och entreprenörskap, det är vårt bästa hopp för att klara av de stora utmaningar vi människor står inför. Det låter svulstigt det där, men det är fan sant.
Ja, och Swedbank har då en tävling nu där entreprenörer som har en idé som de tror på som också kan göra samhället bättre. Då kan man tävla med den. Det är 10 personer som vinner 250 000 kronor var. Man kan lära sig mer om detta på swedbank.se/rivstart. Och den här tävlingen pågår alltså till 31 augusti. Där går man in. Vi säger tack, Swedbank! Välkommen till Filip podcast. Min hjärna är... Fan, ska jag börja
Nej,
med
det? Nej, det är bra. Vad fan?
Ja, men det är någonting somrigt över min hjärna nu. Jag försöker hitta en liknelse som kan illustrera på ett fint sätt hur hjärnan är när hjärnan är slö. Man säger att den är dimmig. Jag kommer ihåg filmen Hannibal, när då Hannibal Lecter fångar en polis, Ray Liotta kanske, som spelar honom, och bedöver hans skalle och binder fast honom vid en stol och börjar då lyfta ur delar av hans hjärna och bryna.
Det var väl hela den filmens viktigaste så här trailerögonblick, va? Eller hur?
Jag är osäker om de trailade med det, men filmtittande nu i scrolltider har ju blivit väldigt annorlunda. Det vill säga, man kan ta upp en film gratis på någon streamingtjänst och så kan man bara scrolla fram till när Hannibal Lecter då lyfter järnbitar ur Ray Liottas skalle, bryner dem och låter Ray Liotta äta upp dem samtidigt som Ray Liotta börjar nynna på barnvisor för att han börjar tappa det. Men det känns som att Hannibal Lecter har liksom lyft ur väsentliga delar av mitt huvud, brynt dem och matat mig med dem, och nu är jag liksom, jag går på 60%.
Vad tänker du som så. Du som försöker ta hand om dig själv så mycket, du är inne nu på, vad är det 7:e veckan utan alkohol?
Ja, det är nog fan 2 månader.
2 månader utan alkohol, och sen spelade vi in Breaking News, det var också 2 månader utan alkohol, eller hur?
Ja, mer.
4 månader utan alkohol i år.
Ja, mer. Alltså, jag tog upp 5. Nästan 6 alltså.
Och dessutom så dricker du massa kokosvatten, du har stora flak med kokosvatten, ja, som bärs in av personalen på ditt hotell.
Vet du vad det är? Jag lurar inte mig själv att jag tror att det där är bra, det är bara vidskeplighet, och där blir jag ju en sämre person än den jag,
ja, men sen har du har ju olyckligt nog köpt en lägenhet precis vid en juicebar också.
Ja,
och den juicebaren föder någon slags hopp om evigt liv.
Man går in där och barnen står utanför och väntar, himlar med ögonen. De har kommit upp i den åldern när de kan himla med ögonen åt pappa. Det är alltid ungefär samma personer som jobbar där inne, och det är väldigt ambiant stämning där inne, om man nu kan beskriva det som det. Det pågår någon slags lågoktanigt rave inne på juiceverket hela tiden. Och så går jag in där och köper mina jävla mixturer, och jag tror ju att de skrattar åt mig. Jag lägger så mycket tid och pengar,
ja, men jag tänker på det, juicebarens upppoppande i svenskarnas medvetande, och framförallt vilket avtryck den gjorde, handlar väl om just människors, om man stretchar det hela vägen, så är det väl drömmen om evigt liv det handlar om.
Nej, nu tycker jag att du blir onödigt banal, måste jag säga. Jag tror att det bara handlar om att det smakar lite gött och man tror att det är nyttigt, fast egentligen är bara en
massa
saker.
Jo, men jag menar, då dricker man ingefära, för man tänker att det är bra för kroppen, och man gör ju saker som är bra på kroppen för att leva så länge det bara går.
Mm. Jo, men ingen lurar sig själv till att man kan leva liksom onaturligt länge.
Det här, nej, är bara inte vet jag, men skit skitsamma, men och den här juicebaren där träffar man ofta människor som jobbar med digitala strategier på Kanal 5 exempelvis. om man köper med sig, då köper man med sig då en sån här ginger shot upp till dig. Men jag tänker, det är många såna grejer du gör i livet. Du är ute här och löper ganska ofta väl på kvällar och morgnar och så vidare. Ja. Du lägger dig, fan, med säkert 2 timmar tidigare än mig varenda kväll.
Jo, men igår filmade vi till 3, så att gå och lägga sig då 3:30, det kan jag väl inte lastas för.
Nej, du kan inte lastas för det, men du är ju ensam om att göra det, i princip. För du och ljudkillen Oscar.
Ja, men ni andra sitter och gaggar. Jag förstår att ni vill varva ner och göra det, men jag ska ta om vad jag gjort varje kväll under den här 7 veckor långa filminspelningen, som har varit så rolig, så berikande och så ansträngande också givetvis.
Måtte det vara något jättefascinerande?
Nej, det är det verkligen inte. Men jag har lyssnat på samma sak för att kunna somna fortare. Och det är att jag har lyssnat på Bob Dylans Nobelföreläsning, som jag ännu inte har nått slutet på, för den är så pass sövande att jag har lyckats sova innan jag har nått slutet. Så ser mina ritualer ut bara.
Och ibland skickar du bilder för att du käkar en pigall. Ja. Och du var i Stockholm i helgen, tror jag. Jag vet inte ens om du lämnade lägenheten. Vad gjorde du i helgen?
Ja, jag var hemma. Min familj är på Gotland, så jag var ensam i lägenheten och tittade på filmer och sånt i lägenheten. Och jag har också börjat bli lite matmissbrukare. Jag åt väldigt mycket glass.
Men det där är väl det klassiska. Om man lyfter bort något missbruk så hittar man något annat.
Lasternas summa är konstant. Som redan
finns, ja. Jag menar, med allt detta du gör. Och nu är filminspelningen slut. I princip det är en dag kvar. Vi alla, det kommer ju bli någon slags ceremoni på fredag, där en champagnekylare med 3 stycken ipor lyfts in på en sån här, du vet, var det inte man lyfte in kungapersonligheter förr i tiden? Det är 4 människor som bar kungamänniskan.
Ja, verkligen. Ja, på någon slags kungasits.
Ja, någon slags samhällsdead sådär. Ja. Där kommer det då ligga 4 stycken ipor, eller 3. Och så blir det då en slags ceremoni. Köpings Lyra, eller vad det heter, Lyrorkestern är där och spelar. Och så tar du den första klunken. Av någon anledning så ser jag så mycket fram emot det här. Den här filmen vi spelar in handlar ju delvis om det där. Problemet med Hasse P, som den här filmen då framförallt handlar om, att han slutar kröka och lämnar gänget. Mm. Och hur problematiskt det där är, vad det kan skapa för känslor bland gänget som inte slutar kröka. Och att man vill inget heller att den här människan ska komma tillbaka till en och till missbruket, så att säga. Nu vore det direkt larvigt att jämföra oss på något sätt med vare sig Alkis-gänget eller Hasse P, för att jag tror ingen av oss var nere i det här missbruket. Men det är klart, tror jag, att det finns något i mig som alltså att jag irriterar mig på dig lite grann för att det är så här. Mm. Och även andra naturligtvis, vår fotograf Simon, sådana som haft kul med dig genom åren, som nu inte får ha kul med dig längre.
Det kan ju vara kul att dricka med mig.
Ja, men det kan ju vara jättekul. Men det är klart, ju längre tiden går så blir man ju inte lika sugen på att dricka med dig längre.
Då tappar man det lite. Vet du vad jag tänkt på som vore kul? Det är att imorgon då, sista inspelningsminuterna, vi ska filma närbilder in en slags trämodell.
Ja, det är också du som har lagt till det, för att det inte ska bli ceremoniellt. Och där var vi klara. Då ska jag säga, vi har en liten komplettering. Det där har jag tänkt mycket på, att du förstör möjligheten till att alla ska kunna jubla och känna, nu är det klart.
Ja, men istället kommer vi, ja, nu är vi klart. Men jag och Simon ska gå in i ett annat rum och filma en grej.
Det är lite sinnessjukt, men...
Ja, men vi ska filma den grejen. Och sen när vi då är klara med det, då ska jag höja den här ölen mot dig. Och sen ska jag säga skål, Filip. Och så ställer jag ner den och så går jag
ut. Men vet du att vi har hamnat i ett läge nu där jag inte riktigt bryr mig längre. Du märker ju också att jag aldrig säger, ska du stanna? Jag säger, det är helt upphört. Ingen gör ju det.
Men under de här inspelningarna måste du behandla mig som en mentalpatient. Jag gör massa saker för att hålla mig i balans bara. Det är helt nytt det här jobbet. Det är så mycket att tänka
på. Så kan du ju inte säga. Det är ju jämnt så här. Nu pratar ju du som någon slags... Du försöker hitta bortförklaringar.
Lyssna på mig, jag har alltid haft olika verktyg. När jag gick i högstadiet, det här kan jag nämna tidigare, så lyssnade jag på avslappningskassetter av en gammal man som heter Lars-Erik Unestål, som var väldigt stor på den tiden. Man lyssnade på Unestål, då gjorde man det för att känna lugn. Och för att, som innan man började dricka sig lugn eller ta tabletter för att bli lugn, då hade man Unestål, för man var 15 år gammal och hade ångest över allt i hela världen. Och då lyssnade man på det här.
Lägg dig eller sätt dig så bekvämt som möjligt. Slut ögonen och börja att koppla av. Jag kommer strax att be dig att spänna hela kroppen. Spänna armarna, dra upp fötterna och spänna alla muskler i hela kroppen.
Det där var alltså kvällsritual för mig. Sist i säng i familjen, alla andra gått och lagt sig.
Fan vad ödmjuk, måste jag bara säga. Ödmjuk Unestal var jämfört med alla då så här superpaketerade livscoacher som finns idag.
Mm, verkligen. Han känns ju som en del av folkhemmet på så sätt.
Ja.
Att det här, det var långt innan folk började då flyga kors och tvärs över jorden, föreläsa för 250 000, TED Talks och så vidare. Lars-Erik Unestål, han gick in i en liten inspelningsstudio.
Alla som idag sysslar med sånt där har ju en egen hylla på ICA med chiafrön och bulgur. Alltså alla
verkligen. Unestål hade ingenting! Han kapitaliserade ingenting. Jag kan ge mig fan på att han spelade in de där avslappningsövningarna. Så var det någon som föreslog, ska vi lägga på lite atmosfärisk musik i bakgrunden? Ska vi verkligen?
Jag tror inte ens han tog betalt, vet du.
Jo, det kostade ju att köpa de där kassetterna. Men, jo, men
det var inte så att det var dyrt att hyra in Unestål.
Nej, det var det. 5 000 kanske.
Fan vad man älskar. Undrar om Unestål måste ändå kolla vad vi har på Unestål här. Vet du vad Unestål, vad var Uneståls riktiga jobb?
Nej, ingen aning. Ortoped.
Ja, han är då, nej, det var fan. Orto, det är ju märkligt att du tror att han är just ortoped. Psykolog.
Ja, men såklart. Ja, ja.
Och han var den som introducerade mental träning för idrottare i Sverige.
Det började så, men sen blev det även mental avslappning. Jag tror att det var det som kom in. Det var där jag hamnade när jag låg där 15 år gammal.
Sen började han jobba med företagsledare typ Percy Barnevik och P.G. Gyllenhamn och sådana där.
Det blir jag ju lite besviken.
Ja, det står bara företagsledare här. Ja, men jag utgår från att det var det.
Haha, då slänger du in det själv.
Ja, men tror du inte det?
Ja, men du eleverar honom till crème de la crème status själv. Han kan ju jobba med fan den lokala, liksom, vad fan vet jag, järnhandlaren i Vara. Det behöver ju inte vara så att han åker till Västerås.
Du tror ju inte ens det själv. Men i alla fall så gav han ut och kassetter och CD-skivor med mental träning. Mm. Och nu så jobbar han på Skandinaviska ledarhögskolan i Örebro.
Ja, men jag minns så tydligt att han sa, du är lugn och harmonisk. Du är helt lugn och harmonisk. Fast jag kan ju inte göra det. Men han var så jävla mjuk i rösten att jag hade det där som ett ganska brukbart verktyg för att ta mig igenom just de åren. Sen har ju det skiftat mellan åren, och nu är det uppenbarligen drycker från liksom jävla juicebarer och sånt. Och
men det är bär som flygs från någon speciell jävla,
nej,
atoll i Karibien.
Jobbar inte.
Så är det väl med det här acai.
Men jag jobbar inte så mycket med konstiga bär och sånt. Det är lite skit i det egentligen.
Vet du vad hans klassiska citat är, Lars-Erik Unestål?
Nej.
Han har ett. Mm. Ordet omöjligt kan ... användas om framtiden. Vad ska det vara där? Ordet omöjligt kan ... användas som framtiden.
Ordet omöjligt kan omöjligt användas som framtiden.
Ja!
Ja, den satt, du vet, det är år av indoktrinering i hans tankebanor som gjorde att jag var kapabel att ta det.
Ja, men det är han så jävla bäst. Jag känner också en oerhörd respekt för Lars-Erik Unestål, och kan, när vi pratar om sånt där, också känna en respekt för faktiskt det gamla Sverige.
Ja, ah, okej, okay, kanske. Men det jag tänker på är ju att jag känner en respekt och en klang av vemod inför människor som pikade för tidigt. Det vill säga att de inser att någonting är någonting före alla andra och kan inte kapitalisera som alla charlataner som dyker upp då en generation senare kan göra. Unestål blev ju aldrig så rik på det där som han hade blivit om han hade fått samma genombrott 1990.
Tänk om han är miljardär.
Ja, men det kan han inte vara. Jag tänker också på den här första Aktuellt-uppläsaren som vi har pratat om, som jobbade med Aktuellt när det lanserades 1958 på Sveriges Television. Och sen försökte han sig på att åka runt i folkparkerna med det där och fick sparken av SVT. Sånt fick man inte göra. Så han var superkänd, var helt okapabel att kapitalisera på det. Han var också lite före sin tid. Han var väl, hade väl ingen unik kompetens kanske. Det finns alltid människor som dyker upp, bryter igenom bruset, vilket är svårt så in i helvete. Men gör de det 10 år för tidigt, så har de ingen nytta av det. Och sen ser människor detta, kommer en generation senare med den andra vågen och tar alla pengarna, all berömmelse.
Ja, spot on. Men vad som också tror jag förenar,
tänk om jag inte hade funnits här idag utan honom. Nej. Tänk om de där åren med honom räddade mig.
Det är på din begravning som jag väl förmodligen inte kommer få uppleva. Men när den väl utspelar sig, så tycker jag att man ska spela Lars-Erik Unestål i kyrkan istället för där man ska vänta att nu ska spela en jävla Dylan-låt. Du har ju fått vila då på något sätt.
Mm, ja, verkligen.
Är det en biopic om Lars-Erik Unestål som också
du är lugn och harmonisk. Jag kan inte ens säga harmonisk. Jag cringear när jag säger
det. Får jag bara snabbt säga om Unestål, det jag tror är på något sätt inringande för alla de här typerna som ligger före sin tid ofta, är att de också gör det här utan en enda tanke på att tjäna pengar. Det är ödmjuka människor.
Ja, man gissar att det springer ur passion och en önskan om att hjälpa. De har tagit någon ed inför sig själv. Jag ska hjälpa andra människor att bli lugna och harmoniska. Pengar, franchise, merchandise, vem bryr sig? Det finns inte på horisonten. Det här handlar om att hjälpa, det här handlar om passion. Och vet du vad raka motsatsen till Lars-Erik Unestals avslutningsband är?
Lätta svaret borde ju vara så här System of a Down eller något sånt där. Alltså någon musikgrupp.
Nej.
Det är Olle Palmlöv, mediepersonligheten, som innan jag skaffade barn, jag tror fan med innan du skaffade barn också, för han var ju tidigt ute
med barn, ja.
Då sa han att man ska spela sjukt hög volym, just Systems of a Down heter de där, System of a Down. Man ska spela det på högsta volym när barnet ska liksom sova på eftermiddagen.
Ja, och även när barnet ligger i magen redan ska man spela,
ja, var det så tidigt?
Man ska ställa mammans mage mot en fet högtalare, blästa System of a Down, som då uppenbarligen är symbolen för något väldigt, väldigt högt.
Tänk om Olle Palmlöv är den föregångaren som Lars-Erik Unestål var. Att folk om 5 år så utvecklas det någon jävla, du vet, någon jävla Sonos-grej som man sätter runt magen. Och så ska man bara spela så hög volym som möjligt.
Och alltid System of a Down också, så
att de... Exakt, Olle gjorde ju inte det här för att tjäna pengar. Olle gjorde det här för att förbättra människors liv.
Ja, tänk System of a Down. De sitter hemma, de har pikat för länge sedan. Och så bara, fan, det är något som händer med Spotify-intäkten här. Det går liksom i tag. Vad fan är det som har hänt? Det bara regnar in pengar. Oh, there's this guy in Sweden called Olle, and he's had this new invention. Det bara regnar pengar över System of a Down. Men vi har nya turnéer, men man vet aldrig med band heller när de får en revival tack vare en reklamfilm. Eller det var väl bandet Dandy Warhols, var helt bortglömda, hade pikat tidigt, bortglömda. Så kom Bohemian Like You, användes i någon telefonreklam över Europa, jättestora över en vecka bara. Fick de åka runt och turnera, göra Reading-festivalen igen och sådär. Det här är ju System of Dance motsvarighet.
Vad är motsatsen till Lars-Erik Unestål?
Jag ska säga att motsatsen ljudmässigt till System of a Down, och det är lustigt att du nämnde i förbifarten ljud-Oscar som vi jobbar med på den här filmen, för han påverkas av detta. Vi står och spelar in en scen.
Sympatisk människa.
Mycket sympatisk. Då står vi och spelar in en scen, och det kräver ju att det är relativt tyst. Man säger tystnad, tagning. Det är ingen slump att man säger det. Det ska vara ganska tyst.
Än idag, jag har jobbat med ljudtekniker nu i 15 år. Har du någon gång lyft den här då bommen som mikrofonen sitter i och hållit den över huvudet i... Det har jag kanske gjort någon gång. Efter 10 sekunder så får man mjölksyra i armen.
Ja, det är otroligt. De står...
Ljud-Oskar står sådär i en timme ibland.
Ja, ljud-Oskar har också en bom som kanske är 12 meter lång, kanske, som han håller längst ut. Det, han trotsar tyngdlagen. Det ser ut som, jag vet inte, människor som utför olympiskt.
Och ändå är han inte så biffig.
Nej, det har hatten av på det. Men vi står och spelar in en scen, och så kommer det en motorcykel åkande kanske 8 kvarter bort, som har någon slags, jag inte vet jag, applikation som gör att den hörs över hela stan.
Micke Persbrandt berättade det här för mig igår, för att droppa ett namn. Men det tror jag, det är bra. Det är bra att folk vet att vi har konversationer med Micke bortom. Varsågod!
Tack!
Ja, det har varit väldigt trevligt. Och vi har alla varit som en enda stor familj. Måste jag faktiskt säga.
Ja, det måste jag faktiskt också säga.
Ja, men ingen kommer kunna skriva det där Gay Talis-reportaget om bråken under Tårtgeneralen.
Nej, det har varit jättehärligt.
Ja, men då åker det förbi en sån här jävla motorcykel precis när vi ska börja filma.
Och jag tror att lyssnarna förstår vad vi pratar om. Alltså, det är en motorcykel som låter 10 gånger högre än en motorcykel behöver låta, därför att föraren tycker att det är sexigt att motorcykeln låter. Alltså, den låter så mycket så att hela stan hör när man kommer åka.
Exakt, folk vet mycket väl vad det där är.
David Mer kan säkert gå ut på YouTube, hitta Loud Motorcycle, något liknande, lägga in bara 10 sekunder så man bara hamnar i den, återigen, ambiansen som man befinner sig i när man står i närheten av sån motorcykel. Vi lägger in det nu.
Det är ju förfärligt. Och det där ljudet hörde jag då när jag stod bredvid Micke Persbrandt häromdagen. Då var det visserligen en bil, men då sa han att folk byter avgasrör för att det ska låta mer. Och de företagen som byter avgasrör åt folk för att deras bilar eller motorcykel, exakt, ska
sabotera,
ja, men
för
de
dem.
Är ju värre än pyramidföretag.
Ja, det skulle jag säga. Alltså det, jag vet inte. Folk gör saker, folk får kickar av olika saker, men det där är en dålig.
Ja, men det där är inte.
Man sitter på en uteservering, om man nu är en person som är lagd att sitta på en uteservering, och en sån här motorcykel åker förbi.
För det värsta är faktiskt, jag måste säga, när man har gått runt med sitt barn i en barnvagn. Det här har du också gjort. Ja. Kanske stannat för att ta en glass. Den där heliga stunden på dagen då barnet sover. Kanske 45 minuter. Och man ska kunna förkovra sig i något annat. Kanske Bob Dylans Nobeltal. Då när den där åker förbi, då vaknar barnet.
Ja, ja det, men det är mycket som händer när den där åker förbi.
Ja, men det du menar då är alltså att ljudet av en sån motorcykel är motsatsen till det Lars-Erik Unestål sysslar med. Och att ljudoskar, när sånt sker, så ser du på ljudoskar och lider med honom.
Ja, men det är klart. Han blir ju irriterad om ett segelflyg lyfter 4 mil bort. Ja,
ibland överdriver han.
Ja, det gör alltid människor som jobbar med ljud, och det är det de är till för.
Jag råkade ju säga någon gång till honom att det där löser vi i post.
I efterbearbetningen, ja det gillar
jag. Ja, då kände jag, då pissar jag på hela hans värv. Jag fick en oerhörd ångest faktiskt.
Ja, det förstår jag. Rättmätigt så. Nej, men de där motorcyklarna, jag vet inte, det är någonting. Man får se upp med sig själv också. Om man klagar på det, jag har tänkt på det mer och mer. När man klagar på saker och ting i sin omgivning, man kan göra, jag tycker det är rimligt att man har ett vakande öga, att man kan artikulera vad som stör en och vad som irriterar en. Men man kan också oerhört lätt bli Ulf Brumberg utan att man vet om det.
Fast vad fan, det här har ingenting med Ulf Brumberg att göra.
Nej, men jag säger bara så här: aha, en motorcykel som låter mycket. Och när man var 19, då kanske man tyckte så här: fan vad roligt att en motorcykel kan låta så här mycket. Och så sitter Ulf Brumberg 2 kvarter bort med en öl i handen och säger: jävla motorcykel.
Vet du när jag inte tycker att det är okej att klaga på ljud? Nej. Detta kan illustreras med skådespelaren Örjan Ramberg. Mm-hmm. Örjan Ramberg är inte riktigt household längre. Kan du ge 10 sekunders bakgrund till Örjan Ramberg?
Svårt, han var väl stor sexsymbol 70-talet, han var med i filmatiseringen av Jack, och han är på Dramaten sedan många, många år. Så att, antingen vet man vem man är via Stjärnorna på slottet, eller så vet
man. Men han är rumlare också. Allt
en gammal rumlare, ja, precis.
Han då, som många kulturmänniskor förlovas med, det är så kallade kulturbostäder. Mm. Det vill säga, staten beslutar att ja, du tjänar inte så mycket pengar, men du bidrar på annat sätt med din vackra kultur.
Unestål borde fått det.
Ja, exakt. Men så är det inte, utan istället är det väldigt så här, poeter som säljer 4x av sin bok och så vidare. Jag vet inte om jag har så mycket.
Jag kan tycka att det är ganska fint.
Jag kan tycka att det är ganska fint. Men Örjan Ramberg då, som jag förstått det, har förlovats med en lägenhet precis vid Gröna Lund, i ett av Stockholms i särklass mest pittoreska område. En gata där inga människor får bo nästan. Nej. Antingen heter man Wallenberg och har köpt loss några kåkar. Mm. Och är svinrik. Eller så är man då en kulturmänniska. Mm. Som har fått den här lägenheten och hyr den här lägenheten av staten. Han är alltså privilegierad. Mm. Han bor där kanske 100 människor i Sverige bor, och ingen kan drömma om att få bo där ändå. Nej. Ändå, under en period när Örjan Ramberg kanske var lite skarpare, inte vet jag, när han var lite mer närvarande, ska vi säga så, då gick han ut i tidningarna varje år och klagade på Gröna Lunds konserter.
Mm, att det var för hög volym.
Flera gånger i veckan, tror jag, ibland. Och då minns jag att jag kände, vad i helvete? Det där är ett ilandsproblem.
Ja, jag förstår vad du menar, men det är en glidande skala. Det är inte lika självklart när man är 19 år. Då klagar man inte på de där motorcyklarna på samma sätt. För man har ju heller inte exponerat sin föran så många gånger. Man har heller ingen barn i en barnvagn. Och man vill liksom förkovra sig över någonting. Så att det är en glidande skala kring hur rimligt det är att man irriterar sig på saker. Men jag tänkte på Ulf Brumberg-faktorn häromdagen bara. När en kollega som också jobbar med den här filmen, hon skulle iväg på en möhippa. Nej, det var ingen bara, inte bara en möhippa. Det var en möhippa och en svensexa samtidigt. En mösexa eller svenhippa, eller vad det heter.
Fan, vad tråkigt.
Ja, men min första tanke var faktiskt det också. Att oj, är det där så kul? För alla de där människorna kommer ju sen att gå på bröllopsfesten i alla fall. Och då, så, när hon berättade om det här passionerat, att de skulle ner i någon zombiegrotta, och det verkade så här, det fanns säkert väldigt roliga element i det. Men det som var annorlunda i detta, som jag inte hade hört talas om innan, var just mösexa eller svenhippa, vad det nu var. Det vill säga, ja, nu ska de här få gifta sig. Alla deras vänner har en gemensam möhippa svensexa.
Nu då?
Nej, 5 minuter till för att vara helt säker.
Men hur vet ni när kycklingen är genomstekt då?
Kycklingveden!
Kronfågel Magnus.
Tjena Magnus, bra. Jag och Adam står här och förnurrar på hur man vet att kycklingen är färdig.
Ja, men det är ju enkelt. När det kommer ut en klar vätska. Mm. Eller som jag gör, använda en kökstermometer för bästa resultat.
Bra idé, proffsigt.
Vill du också snacka om kyckling med oss? Gå in på kronfågel.se. Vi hörs.
Kom hem var du än är. Nu får alla våra tv-kunder sina kanaler direkt i mobilen. TV med Play från 129 kronor i månaden. Beställ på komhem.se.
Vi är sponsrade av appen BookBeat.
som erbjuder då folk att både lyssna och läsa fantastiska böcker. Och går man in på bookbeat.se så kan man då, om man har koden Filip och Fredrik, eller om man använder sig av koden Filip och Fredrik, då får man en månad gratis. Och Fredrik, vi går vidare då på din topplista här, tycker jag.
Ja, men jag har tagit på mig listan av 20 bästa böckerna i världshistorien som då finns i BookBeats utbud. Då får man alltså in bra grejer i telefonen. Det kan man göra redan idag med den här koden, och då får man in det alltså helt gratis. Jag vill tipsa om boken Mannen som slutade ljuga av Dan Josefsson. Det är alltså sanningen bakom Sture Bergvall / Thomas Quick, all den här soppan.
En faktabok som närmar sig, vad är det man säger, bladvändare, va?
Legendarstatus kan man väl också säga om den. Fenomenal bok. Och lika så, lite mer otippat kanske, Svennis : Min historia. Det är alltså berättat.
Varför garvar jag nu?
Den är också gripande på något sätt, den här boken, som finns både som ljudbok och som e-bok. Svennis : Min historia, skriven av Sven-Göran Eriksson och Stefan Lövgren, som har suttit med och tagit upp Svennis anekdoter och fört ner det på pränt så vi alla kan njuta av det i sommar. Tack BookBeat.
Får jag bara fråga dig, ursprunget till möhippa och svensexa, det är väl då en sista natt med kompisarna innan jag blir ringmärkt?
Ja, precis, innan man blir liksom förlorad i familjelivet.
Och det är därför då, när många, det känns ju som män, jag vet inte varför, jag vet inte om jag ska vara så här jävla, kanske genusblind och idiotisk, det kanske är precis lika jävla vidrigt på möhippor. Men många då, vad heter det, svensexor, går ju bland annat ut på då att den som ska gifta sig ska få gå på strippklubb och sånt där. Oerhört fantasilöst.
Inte bara det handlar väldigt mycket om förnedring också. Den här personen ska giftas, nu ska han förnedras i 6 timmar.
Minns ni vad ni gjorde mot mig?
Ingen som helst minne av det.
Jag har tänkt på det ibland, på hur vidrigt det är. Ni flyger då mig med någon slags bindel runt ögonen. Flyger mig till Estland.
Ja, men vi kidnappar dig. Ja. Och sen så sätter vi en påse på huvudet på dig. Åker ut till Arlanda, börjar festa. Du får sitta bara på en stol med en påse över huvudet. Detta drabbade även mig. Det här var någon slags jävla vidrig ritual som vi hade i vårt kompisgäng då. Sen flyger vi först till Helsingfors, där vi tar och festar. Vi flyger någon slags...
Ja, det är en ganska fin lunch där.
Ja, men du har påse över huvudet. Så du...
Ja, där tror jag fan i en kort stund i alla fall. Tar, så att någon stoppar mat i min mun.
Ja, men du har fortfarande påse över huvudet. Ja. Och sen får du inte se någonting mer av Helsingfors. Då flyger vi vidare efter 4 timmar Helsingfors till då Estland eller någonting.
Ja, precis.
Och där fortsätter då festen. Och
där fortsätter, och då för ni mig till något som kan liknas nästan vid en soptipp, tänker jag.
Ja.
Ni för mig ut i skogen, där jag då ombeds ta av mig tröjan. Mm. Vilket redan där känns ganska obehagligt.
Jo, men så här, innan du fortsätter med den här beskrivningen, du förstår ju att jag inte var arkitekten
bakom. Nej, gud ja!
Det fanns mycket, mycket mer subversiva, vidriga element i det här gänget då, som låg bakom detta.
Ja,
jag åkte väl med, jag var väl en medlöpare. Jag hörde att det här skulle hända. Jag tänkte, ja, det här överlever han väl. Och lät det hända.
Herregud, jag vet att det inte är du som ligger bakom det. Men jag först då ut, tar av mig tröjan. Det här var under kanske min tjockaste period i livet. Så jag också så här, inte bekväm med min kropp. Det där är någonting som har, så här, jag har burit med mig hela mitt liv. Jag är blek. Och det tas bilder redan där då, när jag står ute i någon jävla skog. Jag undrar, jag står på kalsonger, tror jag. Ja, det är så det är. Och ett par gummistövlar. Fy fan vad förnedrande. Sen säger ni, vänd dig om. Och sen får ni då såna här paintballgevär i händerna. Och så springer ni efter mig och skjuter ner mig som i någon slags arkebuseringsritual.
Ja, men någon slags boskap.
Ja, väldigt nära. Några av de här killarna då, som jag hade känt i många år, gick ju igång på det här på ett ganska obehagligt sätt, för man kan förstå hur de skulle kunna gå igång.
Men vet du vad, det är lite grann som det här gamla psykologiska experimentet 1963 kanske, när en grupp människor blir fångvaktare, en annan grupp människor blir fångar, och så ser man hur de som ska gestalta fångvaktare blir under den här tiden när de får den här makten. Det här är ett klassiskt exempel, har ältats i många olika sammanhang, men de som skulle gestalta och var då fångvaktare blev ju tyranner.
Ja, exakt, det är det som sker. Och de här, alla våra kompisar då, de gick igång på det här mycket, så att det var lite obehagligt att se det. För det kändes som de glömde bort vem det var de sköt på. De agerade som om de skulle döda den här människan. Och jag fick då, kan jag fått 50 sådana här kulor på mig?
Jag tror faktiskt, men det hemska var att jag måste återigen säga, nu, jag svär mig inte fri, för jag var ju en del i gänget, men jag stod ju inte längst fram, för de sprang ju ikapp dig. De sköt på dig så att du ramlade på marken. Och då står de med paintball-livet att det här fick hända på den här anläggningen. Så det kändes ju också som att det var en gammal så andra världskriget slagplats. Du ligger då ihopkulad i fosterställning
och skriker. Jag fick inte den där liksom fem sekunders försprång. Jag ska bara springa rätt ut i skogen. Ja. Alltså det här hade ju kunnat varit, satt djupare sår i mig än vad jag gjort. Men det som skedde då var pang, 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 pang. Sen är precis det över, ammunitionen är slut. Då ser jag i de här människornas blickar att oj, det där var lite värre än vad vi trodde. För då har jag fått blodutgjutelser över hela ryggen. Det där kan man väl säga är, jag vet inte om det är en anomali, men jag tror att det är en ganska typisk svensexa med kanske lite mer aggressivitet i sig, eller hur?
Ja, möjligen så. Och jag tror att då kan ju då mösexer eller svenhippo vara en reaktion mot det såklart. Varför ska man hålla på med sånt där? Vi gillar ju varandra, det finns väl inga jävla genusgränser. Vi kan vara kul ihop.
Ja, men det är det där som att man har ofta så klamrar man ju sig fast vid att saker och ting ska vara som de alltid har varit. Inga vill ju det mer än Sverigedemokraterna. Och när det börjar snackas om att herregud måste ta bort, Tintin måste döpas om, och Pippi, där får det inte vara någon rasism kvar i och sådär. Jag är ändå ett fan av att man faktiskt kan skriva om såna här saker. Men samma sak, samma tänk går ju att applicera på det här med svensexer och möhippor.
Ja, exakt, och då, när jag då hör det här av min kollega att det här ska ske i helgen, hon är uppsluppen över detta, det ska bli så jävla roligt. Min absolut första tanke är det låter inte så kul ändå. Och jag vet inte riktigt varför. Och jag säger direkt till henne då: ja, nu låter man väl lite som Ulf Brunnberg här, men vad är tanken bakom det där? Och då menar jag att där är man nära att bli Ulf Brunnberg på riktigt. Man måste ju kunna stå för sina jävla åsikter, men man får se upp lite med sig själv så att en åsikt inte... För när Ulf Brunnberg slänger ur sig saker, då tänker man, åh fy fan vad typiskt Ulf Brunnberg. Den typen av människor, det vill säga reaktionär gubbjävel som har fastnat i något som inte är relevant längre och som bara vill klamra sig fast vid det. Tänk om man är den personen själv när man tycker att mösexor är...
Ja, men det, och vad är grunden handlar om, tror jag, är den traditionella idén om en svensexa. Att nu får man grisa en sista kväll. Man får göra vad man vill innan man till slut gifter sig. Så man skulle då kunna tolka din initiala reaktion som att du är en kvinnohatande idiot.
Jag menar det. Det är ju helt sjukt. För jag menar, några av de svensexor jag har varit på hade ju blivit betydligt mer humana och roliga om det hade varit blandade kön. För det har ju blivit ibland rent ut sagt obehagligt. Det var ju min svensexa var vidrig också. Jag tvingades då ringa 20 samtal till människor i min omedelbara närhet. Alltså bluffsamtal där jag låtsades säga någonting. Och det var gamla flickvän. Det var hemskt, var det verkligen. Och det var liksom i princip som att man hade en pistol mot
ringa upp något skivbolag och säga att du ville släppa en platta.
Ja, men det var väl ganska det var lite mer harmlöst åtminstone.
Jag minns att du tvingades ringa den som på den tiden tror jag var Sveriges mäktigaste TV-chef, Anna Bråkenhielm.
Ja, precis.
Ringa upp henne, hon drev då Strix och var väl så här i ropet med, kan det varit Robinson och sånt där, va? Ja, hon var på allas läppar. Ja. Men du skulle ringa upp henne och säga att du och jag skulle splittras och sånt där. Då, jag vet inte varför, men vi hade väl gjort några bra tv-program, så hon blev ju ganska pepp när du ringde och sa, vilket naturligtvis var jävligt sårande för mig. Hon sa väl något, jag tror att du klarar det precis lika bra utan film.
Ja, men när jag då ringde upp chefen på Universal Music, Per Sundin, och sa att jag ville släppa en singer-songwriter-skiva, så sa han, ja jag fattar grejen, men då får det inte vara något allvarligt skit. Du är en rolig kille, det måste vara roliga grejer. Ja, jag visste, jag lovar, det här kommer bli jättekul.
Ja, men visst, och det var ju sorgligt, för sen fick du då ägna en hel dag efteråt, väl, eller om det var måndagen, till att ringa upp de här människorna och be om ursäkt. Jag menar, det var väl till och med någon kortare romans du hade haft, och du fick ringa upp och säga att ska vi träffas igen? Jag är och turnerar, vi kan mötas i logen innan mitt gig. Ja, det var inte okej. Okay. Absolut inte okej det heller. Men det känns som att det är en mer manlig aktivitet att arkubisera sin polare med paintball, kan jag säga.
Jag sitter och tittar på bilderna i iPhoto här. Det är starkt. Detta skedde alltså 13 juni 2008, klockan 18:26.
Fy fan. Usch. Men jag förstår verkligen din reaktion när du hör det här. Och jag känner mig tudelad, för jag känner också att alla svensexer är inte likadant, och variation i livet är kul. Det är därför jag tror man är så peppad, eller har varit så peppad historiskt sett, när man åker iväg på de här svensexerna. Okej, den här helgen kan hamna på något sätt var som helst. Vad som helst kan hända under den här helgen. Det är ju spännande, jag tror det är därför man är så peppad på det. Och det är ofta gamla polare som man känner, som man kan vara sig själv och så vidare och så vidare. Men vad kom du fram till någon slutsats då, nu när du har legat i sängen?
Nej, jag la mig väldigt platt och sa så här: det här blir säkert toppen. Jag pratade med henne efteråt, hon har varit på det, hon sa det var skitkul. Och så tänkte jag, ja, man får se upp med sig själv. Det känns som ett av de vanligast återkommande temana i den här podden. Man får se upp med sig själv. Man slänger ur sig massa saker till höger och vänster, men man får fan se upp med sig själv.
Får jag credda oss?
Ja.
Nej, men jag tycker att bara din reaktion så att säga är ganska talande för att du ändå har det här top of mind. Att du inte bara lägger ut texten om hur värdelöst det är, utan du samtidigt som du pratar är kapabel att analysera vad du säger.
Jo, men jag säger, det finns säkert många sammanhang i livet när man inte tänker den tanken, utan då går man till Ulf Brunnberg utan att passera gå, så att säga. Man blir Ulf Brunnberg direkt. Här passerar jag gå, tänkte efter lite grann, önskade henne lycka till, det blir säkert en toppen grej. Men i andra sammanhang kanske man då bara går till Ulf Brunnberg och säger, vad är det där för skit? Det är motorcykeln som åker där borta, vad är det för skit? Nu är ju motorcykeln skit. Det står jag för, som låter så jävla mycket. Men man får se upp med sig själv.
Ja, men, och visst, det finns ju säkert modernare människor som direkt bara hade svarat, vad kul, vad skönt att ni på något sätt leker med begreppen.
Ja, men så fort förändring kommer, i vilket sammanhang förändringen än kommer, när det dyker upp en Lars Erik Unestål på horisonten, när svensk sexer och möhyper plötsligt liksom mäschas och blir till en gemensam aktivitet, alltid då så föder det ju starka reaktioner. Folk vill ju tillbaka till som det var för 5 minuter sedan, eller 5 år sedan, eller 50 år sedan. Jag körde bil alldeles nyss, och då såg jag en skylt, jag åkte inom Munktorp kanske.
Också en del av det här enstöringlivet.
Ja, jag tycker det är jättehärligt. De här småvägarna runt Köping, jag kan allihopa. Solmyra, Kräcklingbo, vad allt det här
är. Det är ju ångest, ja. Allt är ju ångest.
Ja, men det är klart att jag hanterar det ju. Jag hittar ju verktygen.
Testa och medicinera
dig. Det har jag ju också gjort under den här perioden.
Nej.
Ja, det har jag visst gjort. Jag har knaprat Atarax också.
Jo, du tar ju inget allt antidepp. Möjligt. Ja.
Men då åker jag genom ett litet samhälle där det står kör sakta, streck, barn. Vad står det?
Ja, någonting. Lekande barn kanske. Ja,
eller levande barn.
Oj, vad mycket
jag
hemskare.
Jag minns att det började som kör sakta, lekande barn. Det här är en del av ens uppväxt. Man har varit ett av de här barnen. Man har liksom cyklat omkring i områden där det finns lekande barn. Så minns jag vid något tillfälle när jag för första gången ser skylten precis likadan i övrigt. Kör försiktigt eller kör sakta. Men istället för lekande barn så står det levande barn. Och då undrar jag, när jag såg den här skylten och körde bil nu, så tänkte jag, ja, undrar när det där skiftet kom. För nu stod det levande barn.
Ska jag berätta när skiftet kom?
Ja.
Det jag tror, jag gör bara en väldigt kvick association här. Den kan vara fel. Men Sverige har ju blivit mer uppläxande på, tycker jag i alla fall.
Ja, det är klart.
Ja, och på många sätt är det väldigt bra. Vi är ett modernt land. Herregud, mösexa och sånt annat. Sverige ligger i framkant på massa fronter, tror jag. Alla kanske inte håller med mig, men även jämställdhetsdiskussioner och så vidare är ständigt närvarande. Jag tror att vi i det publika rummet så pratas det om faktiskt om grejer som det inte pratas om i andra länder. Sen är det ju tragiskt att Sverige aldrig har haft, det känns som att allt som sker i Sverige på det där planet lite försvagas av att vi aldrig har haft en kvinnlig statsminister.
Absolut.
Jag satt och tittade på någon dokumentär här om kvällen medan du låg och lyssnade på Lars Unestål, så var det någon mycket märkligt. Ja,
jag lyssnade inte på honom längre, vi har klarat.
Så var det, du lyssnade på Bob Dylan. Ja, men Per Schinding har uppenbarligen lämnat den här musikdelen av sin karriär, och nu gjorde han då ett TV-program om Norge, tror jag. Det var lite oklart vad det var, men det handlade väl.
Men Per Schinding Larsen, det låter som att han kan ha rötter.
Jag tror att det handlade om det. Han har norska rötter, och han tog grepp då på norsk mentalitet. Och så var det någon annan reporter som också dök upp plötsligt bara, jag vet inte varför, jag kanske tittade slarvigt. Men då den här kvinnan då kastade ljus på Norges politiska historia, och då avslöjades bland annat, eller hon berättade för oss att det första kvinnliga kommunalrådet i hela Europa, hon var norska. Och sen så var väl Gro Harlem Brundtland var väl en tidig statsminister i Norge. Och nu tror jag, nu är både statsministern och finansministern kvinnor. I Sverige har vi en kvinnlig finansminister visserligen. Men det där tycker jag är lite problematiskt och lite sorgligt med Sverige. Att man blir inte den här framkantsnationen för en, den mäktigaste människan i landet är kvinna.
Men det kan ju också antyda att den här framkantsmentaliteten, att föra in ordet hen, och det kan vara genus, liksom mixade svensexer, möhyper etc. Det är inte helt förborgat i folkdjupet, för när det ska röstas demokratiskt, då blir det inte, alltså, sen har det inte funnits speciellt starka, tydliga kvinnliga kandidater än. Anna Kinberg Batra och Mona Sahlin är väl de som har legat närmast till, men det har inte velat sig för dem.
Jag menar bara, det är ju Sverige, men, och nu är det ett mer uppläxande Sverige. Sen så sker någonting med cigarettpaketen. Från början så stod det då rökning skadar din hälsa. Sen bara, out of the blue. Det här måste vara för 2 år sedan. Det är möjligt att det är en importerat koncept.
Det känns, det såg man ändå utomlands. Ja.
Men jag känner att när det kom, det vill säga, det var numera är det bilder. Det är väldigt roligt, det är en bild på en kille som ser ut som Per Gessle som håller i ett barn. Men det är också så här utfläkta lungor, det är folk med så här maskiner i halsen. Jag kände att när det kom så blev, då kändes den här offentliga eller statliga uppläxningen, den blev mer påtaglig.
Det där är jätteintressant när jag tänker på det, för att den där typen av bilder har man faktiskt sett utomlands och tänkt, ja, jag fattar grejen, men det är ju bananas på något jävla sätt att trycka upp de där grejerna på en paketering som, alltså, det gäller ju nästan ingen annan industri där folk arbetar. Förstå att vara art director på ett tobaksföretag och designa
bildredaktör
kartong. Ja, men bildredaktör, du designar gul bländkartongen och den är så jävla kärleksfullt gjord. Du har den här solnedgången, du har valt bokstäverna rätt. Ja, jättesnygg. Någon jävel har ju som livsverk att ha designat gul bländkartongen, eller lilla cigarettasken då, 20 cigaretter. Det ligger ju kärlek bakom det. Och sen ovanpå detta så splashar någon på en utfläkt liksom cancerlunga på, bara dikt an, rakt ovanpå.
Undrar vem som sitter på den här bildbanken. Någon sitter på, det är de här bilderna som ska användas 2017. Välj fritt.
Jag vet inte varför jag inte kunde föreställa mig att det skulle hända i Sverige, att så här, men vi svenskar fattar väl att det är farligt att röka. Vi behöver inte ha de där bilderna. När man åker, men när man är inte fan vet jag, i Prag och ser en sån där bild, tänker jag, ja, det är rimligt att de håller på med sånt.
Jag associerade det du sa med cigarettpaketen, för jag tror att de där cigarettpaketen kan ha influerat människorna på Trafikverket eller vad det nu är.
Att det då blev levande barn. Nej, jag tror det är en bra,
för det är mycket, det är obehagligare.
Bra, ja, men det är en bra tanke hos dig, men jag tror att levande barn ersatte lekande barn betydligt tidigare. Och det måste funnits en övergångsperiod när de då kände, vad är det funkar bäst? Vad får bäst effekt? Vad får folk att sakta farten med sina bilar mest? Är det skylten lekande barn eller levande barn? Så jag är säker på att de gjorde studier om detta och levande barn vann förmodligen. Jag förstår styrkan i lekande barn. Ja, det är något vackert i det, de springer och så kan det komma en boll och så springer ett barn ut och så kör man för fort och så smäller det. Men levande barn, det blir så.
Jag fick ju ta del av din galghumoristiska sida här om kvällen när vi åkte genom ett bostadsområde i Köping. Mm. Och så kom du på dig själv och köra lite fort, som vi alla kommer på varandra med att göra. Då sa du när du åkte förbi, det var väl kanske någon skylt, jag tror att inte det var en lekande barnskylt eller levande barnskylt, det var nog bara en skylt som berättade hur fort du fick köra. Då sa du, om man skulle ta och kröna den här sommaren genom att köra på ett barn.
Ja, det hade varit hemskt.
Ja, men jag tror att då hade du den där skylten top of mind ändå. Men du kunde inte hantera det på ett allvarligt sätt och säga vad hemskt det vore.
Ja, men så den som kläckte, vi byter en bokstav från lekande till levande. Det är ju ett genidrag när det får den effekten, för det är ändå bara ord. Det förstör ju inte bilfärden för någon, men det har en mer effektiv kommunikation inom sig, och då har ju någon gjort ett bra jobb. Jag är osäker på dessa bilder på cigarettpaketen dock, för de är, eller så funkar de, men det är någonting med det som, vet vad det är? Jag är djupt fascinerad av de här bilderna, för att det är, vet du vad det är, det är som att det har funnits
tittar
ett
vapen.
Nej, det gör jag inte, men jag ser mycket människor i Simon fotograf röker, jag ser de här bilderna hela tiden. Det är som att det där vapnet har alltid funnits, men folk, eller så här, Socialstyrelsen eller vad det nu kan vara, som har beslutat att det här måste vara på cigarettpaket, så här, det där ska vi inte hålla på med. Vad fan, vi gör det bara. Det är så här, det är så sjukt som vapen, och det har liksom alltid varit ett alternativ att göra, såklart, men vid något tillfälle har någon liksom gett upp och bara så här, vi kör bara. Och det är ett sånt jävla drastiskt steg i det lilla ändå, att cigarettpaket från att det var snygga, klina, paketerade grejer blir till total skräckpropaganda, en del av folks vardag. De här bilderna ser man ju aldrig, om man inte ger sig in på darknet så ser man inte de här bilderna, men här ska man plötsligt då bara
det är som att titta på en IS-video verkligen.
Ja, men det är samma jävla styrka i det. Och nu fast man står liksom i kön på ICA eller inne på Pressbyrån, så bara omges man av de här ruttnade lungorna. Det är någonting väldigt, för tänk om alla Det är också det som gör det intressant. Om det där skulle vara, okej, okay, det funkar för dem. Nu gör vi det överallt, som du säger, skrumplever på vinflaskor. Då skulle man ju gå omkring i ett samhälle omgiven av skräckpropaganda. Det är som att tobakindustrin, jag tycker inte synd om dem på något sätt, men de fick liksom ta smällen här på något sätt. För att det kan ju inte fortsätta så här. För det skulle bli helt ohållbart. Det skulle bli ett allt igenom oestetiskt samhälle om faran med alla produkter skulle splashas upp på produkten. På flygplan ska det sitta stora jävla liksom, inte vet jag, flygkraschbilder. Det går ju liksom inte. Men det är som att tobakspaketen, de fick den här smällen och sen kan det inte bli.
Du har helt rätt. Och jag vill bara, för att det här ska sluta orent, bara återvända till faktumet att du nu då lever hälsosamt i din värld. Eller att du försöker någonstans stävja en ständig ångest och kanske till och med som ger dig fysiska krämpor. Inte vet jag.
Nej, jag har inte känt mig hypokondrisk alls. Jag försöker bara hålla ihop det, och det har jag lyckats med tack vare det här. Vi är färdiga imorgon och då ska jag kröka!
Men jag vill bara säga, jag tycker ju då som observerar det här på håll, och jag är inte ensam om att observera dig på håll. Det känns ju inte som att du mår bättre. Jag tittar till och med när vi käkar lunch och sånt där. Du gäspar mer än jag. Och bara som en liten grej. Och du känns mer stressad och så vidare. Är det inte så att du ska testa något helt annat? Det vill säga testa att leva livets glada en stund också.
Kanske, ja men kanske. Inte idag, men imorgon kanske.
Men det är fel att leva livets glada på semestern. Det är inget test.
Men livets glada, jag har ju också gjort det i 20 år. Det är inget nytt för mig.
Jo, men det här är, du lever ju inte ett glatt liv längre.
Jo, jag har den här inspelningen har varit helt otrolig.
Jo, men det är bara inspelningen, jag säger bara det, den här ångesten. Skitsamma, jag menar bara att det hade varit kul om du säger, jaha, under den här breaking news-perioden som väl börjar i höst, eller den gör det. Nu ska jag faktiskt kröka rätt mycket, sova jävligt lite. Ja. Och kanske börja...
Mardröm!
Mardröm?
Ja, jag orkar inte. Det är så mycket, det är så stressigt, det är så mycket att göra. Mycket som ska göras, men det är kul också! Och den här podcasten är sannoliken en del av det. Den ska squeezas in vecka ut och vecka in. Den engelska har fått paus under filminspelningen. Det är bara rimligt, det hade inte gått. Men vi tycker väldigt mycket om de här stunderna vid mikrofonen. När man sitter och stirrar rakt in i en påse chips på sitt nattduksbord på ett hotellrum i Köping. Vi är alldeles strax färdiga med detta. Ni är mitt i sommaren, det ska ni njuta av. Vi är alldeles strax i den, vi också. Vi tackar så hjärtligt för att ni är med oss, och vi hörs nästa vecka.
Hej! Hej!
Nästa Bredäng.
Kom hem var du än är. Nu får alla våra tv-kunder sina kanaler direkt i mobilen. TV med Play från 129 kronor i månaden. Beställ på komhem.se.